Olof Palme. Och vi kan berätta att vi senare i den här sändningen ska återkomma och tala om vars böcker och sådant utlagda för de som vill skriva sina namn och på det viset visa sitt deltagande. Och vi ska också så småningom berätta om inställda evenemang och arrangemang av olika slag. Danser och andra tillställningar som har ställts in med anledning av det här. Olof Palme var ju en jag vet inte vem, jag hörde någon gång under dagen så sades det att han var ju inte någon typisk politiker. Han var så, jag tror det var Anker Jörgensen som sa att han var så ovanlig politiker för att han var så hett engagerad. Alla människor tyckte ändå bra om Palme eller också tyckte de förskräckligt illa om honom. Och det var ju allmänhet de som stod utanför partiet som var så här våldsamt för och emot. Så fort man talade med partifolk så var det alltid en nyanserad bedömning av hans förtjänster och hans svagheter som var hans svagheterna kanske kom ur hans känslomässiga engagemang. Du har väl arbetat nära Olof Palme i riksdagen. Upplevde du honom som den arroganta människa han framställs ofta som?
Nej, jag har aldrig upplevt honom så i det inre partiarbetet. Och vi har ofta pratat om det partivänner emellan och också tillsammans med Olof Palme om vilken annorlunda bild han har givit utåt och vilken bild han egentligen hade och vilken människa han egentligen var. Han var ju en mycket ödmjuk person. Och det är i en sån här stor grupp, i en riksdagsgrupp där jag har haft förmånen att jobba med honom under snart 10 år, så händer det ju ibland tråkiga saker. Och han var alltid den som ställde upp för de personer som hade det svårt. Och han kunde ställa in engagemang och för att trösta och tillrättalägga. Och det är ju en bild som man inte alls har märkt utåt i massmedia. Så, och det här med engagemanget är också rätt så fantastiskt, för han har ju rest väldigt mycket, och inte minst under senare tid. Och ändå så kunde han visa ett sånt intresse som när han kommer till oss i Jämtlands län också. Han var så ivrig att lära. Och på måndagskvällen så var vi ute tillsammans, det sällskap som var med honom plus några stycken härifrån Jämtlands län, och åt middag. Och även då, sent på kvällen, vi kom sent iväg för det var många personer som ville prata med honom ute vid Fureparken där vi höll till med det här offentliga mötet. Och ändå, fast han var trött, så gav han sig inte, utan han fortsatte att ställa frågor till oss om länet och om personer som han hade träffat här under tidigare resor. Så han hade ett enormt engagemang för alla och för hela landet. Och vi vet ju även för världen i övrigt.
Han var ju väldigt mycket. Han har ju kallats för eller framställd som den intellektuella akademikern. Och själv vill han ju flera gånger hävda att han var betydligt mindre intellektuell och betydligt mindre akademiker till sin utstrålning än till exempel Tage Erlander, som då fick en annan bild hos människorna. Och vad det kan bero på, det är väl svårt att säga. Han var ju i mångas ögon, kanske inte minst vi som hade att göra med hans uttalande i massmedia, framförallt en agitator. Han besökte ju Jämtland här flera gånger under sin statsministertid. Och vi har faktiskt tagit fram ett bit ur ett tal som han höll i sporthallen här i Östersund i slutet av augusti 79. Och då var Socialdemokraterna i opposition. Och det var en entusiastisk publik som mötte Olof Palme. Det var drygt 2000 personer. Och det är just agitatorn och folktalaren Olof Palme som vi hör här.
Mötesdeltagare. Det är nu 18 dagar kvar till valet. Och valrörelsen har minst för min del snart pågått i 6 veckor. Och åkt omkring i landet. Och jag har sett mycket glädje och mycket allvar och en hel del galghumor. Här i helgen så var jag omgiven av dukar. Först i Gislaved så var det en partivän som skänkte mig en lott. På den lotten vann jag en vinst, en duk. Sen kom jag till Tranås och det var en fantastiskt fin gammal dam, 92 år. Hon hade vävt en duk. den fick jag. Och då tänkte jag att den där luken kan nog komma väl till pass. När vi efter den 16 september ska börja det mödosamma jobbet att återduka bordet efter de här borgerliga. För på det där bordet så ställde Bohman till gästabud för de välbeställda som fanns. Och nu är det inte mycket kvar. Duken har Nils G. Åsling plirat bort till något storföretag. Bordet är sålt på fattigauktion i Hackås. Skafferiet är tomt och visthusboden också. Och på skänken så ligger några skuldsedlar till utländska bankirer som vi får ta över. Och det är en bild av oss här.
Det var Olof Palme i sporthallen i Östersund den 29 augusti 1979. Och det var väl en Olof Palme som, åtminstone vi som arbetat i massmedia under hans tid, minns honom just som den politiska fightern utav renaste vatten. Han var, med ett engelskt uttryck, att kalla political man. Du har, Sven Hörgren, måste ha minnen av honom långt före den tid innan du kom hit som landshövding.
Ja, det har jag. Jag lärde känna Olof Palme 1965 när jag själv nyligen hade börjat som sakkunnig i kommunikationsdepartementet och Olof kom dit i sin första statsrådsbefattning. Och sen hade jag förmånen att arbeta mycket nära honom under något års tid i kommunikationsdepartementet, och det var en otroligt spännande och rolig tid, måste jag säga. Och jag kan verkligen bekräfta det som Marianne säger här. Det som jag kan väl kalla honom arbetsgivare, så var han otroligt stimulerande. Alltså hans intellektuella spänst, hans rörlighet, hans vilja att lyssna, och inte minst det som jag tror att människor i allmänhet som inte har träffat honom, hans humor, uppskattade jag verkligen. Alltså det var oerhört festliga föredragningar, måste jag säga. Så att man kanske klockan 11 på kvällen kallades till honom för att dra något ärende, och det gick ju, man kunde ju verkligen dra på ett snabbt sätt för att fatta omedelbart vad det handlade om. Och sen de tankutbyten som kom där blev ofta, alltså, vad jag säger, verkligt festliga. Alltså, det tror jag är någonting som människor inte, som inte har träffat honom, som bara sett honom som en människa i massmedia. Alltså, kanske framförallt i tv så finns det väl, jag vet inte, det där tv-mediet är för mig förbryllande många gånger, och det finns väl tillfällen där han kanske inte kanske var till sin allra bästa förmån i tv, men det var en så helt annorlunda människa, tycker jag, när man kände honom och arbetade ihop med honom. Och att bilda sig alltså någon uppfattning av honom utifrån enbart en massmediabild, det leder helt fel i det här fallet. Och jag vet inte.
Men han tyckte om den politiska fighten, gjorde han?
Jo, definitivt. Utan tvekan, alltså, visst gjorde han det. Alltså, jag menar att han var utomordentligt duktig politiker. Men, och det var också hans temperament att han tände på någonting som han verkligen kände för. Och sen så argumenterade han väldigt hårt för den uppfattningen. Men jag tycker just att det här som Marianne har varit inne på, jag tycker det är viktigt om man, när man ska få en fullständig bild av Olof Palme, så tycker jag nog att man ska prata med människor som har arbetat nära honom. För jag tycker att det är en ganska samstämmig uppfattning, den som jag nu återger här. Så att han var otroligt levande och vital människa som kunde stimulera sin omgivning på ett sätt som var ganska enastående, vill jag säga.
Och det här när han tände, det var ju alltid när han mötte orättvisor. Han tålde inte orättvisor, utan då tog han alltid i. Jag hade ju förmånen precis som Per-Ove Öberg, att få vara med 1969 på den partikongress när han valdes till partiordförande. Och det är ju en upplevelse som man aldrig glömmer. Den oerhörda känslan som vi alla hade, och tårarna rann på oss när vi alla stod och klappade händer och Olof Palme gick upp till talarstolen.
Hans tal till Erlander där är ju...
Ja, det är nog helt fantastiskt. Otroligt. Ja, det är helt fantastiskt.
Framförallt var ju det talet så otroligt okonventionellt, och han var ju även som politiker och i regeringsställning så våldsamt okonventionell, så att det bidrog kanske till den här allmänna bilden av arrogans. Man väntar kanske inte att män i den ställningen skulle vara så oförblommerat engagerade som han var och vågade vara. Vi ska väl avbryta ett ögonblick här, för nu har hört att du har ringt många människor och gärna vill veta var de kan ge uttryck för sin sorg och sitt deltagande med familjen Palme och med partiet. Per-Ove Öberg, ska du hjälpa mig och berätta lite grann om vilka ställen det finns sådana här kondolensböcker att skriva sina namn i?
Ja, det ska jag gärna göra, och självfallet kan jag inte prata om alla platser, men jag ska i varje fall kort vidröra varje kommun. Och om vi börjar då i Bergs kommun, så är det i ABF-huset i Svenstavik, så är det imorgon mellan klockan 10 och klockan 18. Alltså ABF-huset i Svenstavik. I Bräcke och Gällö vet jag att det finns, och det är säkerligen på Folkets hus där. I Pilgrimstad så är det på biblioteket fram till idag klockan 21 ikväll och imorgon mellan klockan 14 och 20. Måndag och fredag 18-20. Det gällde alltså Pilgrimsta biblioteket. I Härjedalen i Sveg så finns det möjligheter på Folkets hus. I Krokom på kommunalkontoret finns det möjligheter att göra det här. I Ragunda likadant på kommunalkontoret. Och jag vet också att i Stugun och Bispgården så finns det möjligheter att kunna få göra den här skrivningen. Strömsund, där har de expedition på Stortorget och de har öppet ikväll till klockan 20. Imorgon mellan klockan 10 och 14. I Åre, och då gäller det Järpen, på expedition på Norra vägen 24. Lördag till klockan 18 och imorgon söndag 10 till klockan 20. Och slutligen om Östersund, Folkets hus, men det är stängt för idag. De har hållit öppet till klockan 17. Imorgon blir det mellan 8 och 17 och måndag och fredag 8-22. Och beträffande Östersund vill jag säga också att från och med måndag så öppnar man den här möjligheten både på rådhuset och på länsstyrelsen.
Ja, och vi ska återkomma här i Radio Jämtland om en liten stund och berätta om alla de arrangemang som har inställts, som har rapporterats in till oss, och vi ska också upprepa det här med var det kommer att ligga sådana här kondolansböcker utlagda. Vi ska lyssna på lite musik, men först ska jag tacka er som har kommit hit. Marianne Stålberg, landshövdingen Sven Hörgren och Per-Ove Öberg från partidistriktet, för att ni vill komma och berätta era minnen av och från tiden med Olof Palme. Tack ska ni ha. Thank you. Ja, här är Radio Jämtland. Klockan är 17:24 snart. Denna egendomliga lördag den 1 mars 1986. När vi har en extra sändning med anledning av mordet på Olof Palme. Det första politiska mordet här i Sverige i modern tid. I varje fall som gäller våra egna politiker. Och jag ska fortsätta den här extra sändningen. Vi har tidigare hört Marianne Stålberg, riksdagsledamoten för Socialdemokraterna, berätta om sina minnen om Olof Palme. Liksom landshövdingen Sven Hörgren som berättade om sitt samarbete med honom redan på den tiden han var kommunikationsminister. Och vi hörde också Per-Ove Öberg, ombudsman från partidistriktet här i Jämtland. Och jag ska fortsätta den här sändningen med att tala om vilka arrangemang av olika slag som är inställda ikväll. Det är i Raftsjöhöjden har det man ställt in i stadskällaren. Restaurangen är öppen men dansen är inställd, säger man där. Och Östersunds Folkets hus är dansen inställd. Hackos föreningshus, dansen inställd lika på samma sätt. Och i Svegs Folkets hus är dansen inställd. Och i Månsåsen är dansen inställd. Rockkrocken i Folkets hus i Gällö är inställd. Vemdalsskalet och Björnrike ställer in dans och diskotek. Och Centerpartiet som ikväll skulle ha haft en stor jubileumsfest i Brunflo, de har ställt in den. Pensionärsdansen i Östersund är inställd och detsamma gäller bingon i Häggenås som har ställts in. Vi har ytterligare en del restauranginställningar. Restaurant Garden i Östersund ställer in ikväll. Restaurant Garden alltså i Östersund. Och det gäller också abonnemanget på New Cave som skjuts upp till nästa lördag. Fjällgarden i Åkersjön ställer också in ikväll. Arrangemang. Och så har det då placerats ut kondolensböcker eller kommer att läggas ut sådana för sådana människor som vill gärna skriva sina namn och på det viset visa sitt deltagande. Det kommer att ligga i kommunalhuset i Krokom. Den finns utlagd i kommunalhuset, en kondolensbok till klockan 18 ikväll mellan 12 och 15 i morgon söndag. Så fram till klockan 18 ikväll och mellan 12 och 15 i morgon söndag. Och en kondolensbok finns utlagd i ABF-huset i Svenstavik i morgon söndag mellan 10 och 18. Mellan 10 och 18 alltså i ABF-huset i Svenstavik. Och sen tas den här boken ner till Norsgården i Rätan. Där den finns tillgänglig för alla som vill skriva sina namn. Men det kan man göra där i Norsgården i Rätan mellan 18 och 20 på måndag. Vi ska också tala om att pensionärsdansen i Hägragården, den är inställd ikväll. Och från Svegs Folkets hus meddelas att arrangemangen där är inställda ikväll och att man istället kommer att hålla en enkel minnesstund mellan 18 och 20 ikväll. Mellan 18 och 20 ikväll då alla är välkomna att delta och skriva sina namn i en kondoleansbok som ligger utlagd där. Och Östersundskretsen av IOGT-NTO har meddelat att deras danstillställning i Orviken som skulle ha börjat 19:30, den har ställts in. Och ni hörde Per-Ove Öberg berätta för en stund sedan att Folkets hus här i Östersund har ställt in lördagens dansarrangemang liksom lördagens och söndagens biokontrastföreställningar. Och med anledning av Olof Palmes bortgång så lägger man ut en kondoleansbok i Folkets hus att foajén i Östersund imorgon söndag. Imorgon söndag alltså i Folkets hus foajé i Östersund mellan klockan 8 och klockan 17 imorgon. Och sedan från och med måndag varje dag klockan 8 till klockan 22 där alla då som vill kan komma och skriva sitt namn. Jag kan berätta att Östersunds polisdistrikt har haft och har tills vidare bevakning vid alla gränsövergångar inom distriktet och dessutom har man bevakning på Östersunds flygplats. Och vad man bevakar där och hur man gör det vill polisen inte gå in på i detalj. Men man har bevakningar på alla dessa gränsövergångar och möjligheter att resa från och till. Och tidigt i morse så fick Östersundspolisen skjutsa kung Carl Gustav från Storlien till flygplatsen på Frösön. I den här hårda vinden och snöbyarna så var det helt otänkbart att göra den transporten per helikopter. Och sen så har Östersundspolisen också haft ansvaret för den övriga kungafamiljens säkerhet. Och de har stått under skydd av ett antal poliser från Östersundsdistriktet alls sedan morgonen. Mats Elg har kommit in här och har ytterligare en del meddelanden att ge oss.
Ja, vi har flera inställda evenemang här. Jämtkrogen, dansen i Jämtkrogen ikväll är inställd. Och Jan Gunnarsson på Hotell Diplomat Åregården meddelar att danserna ikväll på Diplomat Åregården Country Club och också Sandwing och Åre Fjällby är inställda. Det är alltså inga danser, danstillställningar där på restaurangerna. Folkets hus i Sveg meddelar att kondoleansböcker nu finns tillgängliga i Svegs Folkets hus från klockan 18. Man har öppet ungefär fram till 21-tiden. Majt Pettersson i Handels Socialdemokratiska kvinnoklubben ringer och tycker att alla ska bära den röda rosen för att hedra Olof Palmes minne. Och som tidigare sagt så, här så blir det ett fackeltåg i Östersund från rådhuset 18.30 till en minneshögtid i Stora kyrkan imorgon klockan 19. Det är samling klockan 18 vid rådhuset. Det är de ytterligare evenemang som jag har nu.
Ja, det är alltså en hel del evenemang som är inställda och det är väl inte säkert att vi har fått meddelande om alla. Och det finns väl möjlighet för folk att arrangörer att ringa hit fortfarande och vi kan gå ut före klockan 18. Vi har sändningstid fram till Olof Palme med en tyst minut, men tävlingen genomfördes i alla fall. Och Ove Rainer, som tidigare var justitieminister i Palmes regering och nu ordförande i Svenska skridskoförbundet, han förklarar varför.
Ja, det här är ju en tävling med deltagare från många andra länder. Och vi har diskuterat det här. Och jag tycker för min del att när nu detta fruktansvärda hänt så är det här ett tillfälle att vi tillsammans hyllar minnet av Olof Palme. Och det har vi gjort här idag nu. Dessutom så tror jag att Olof Palme skulle ha önskat att vi skulle
få. Välkomna. Klockklangen från hela Stockholm hörs omkring här. Det här är alltså platsen, bara några kvarter från den plats där Olof Palme sköts ner för mindre än ett dygn sedan. Efter Lars Karlsson kommer Sandro Kaj Åberg att läsa en dikt mot våldet och sen kommer utrikesminister Sten Andersson att tala. Tage G. Pettersson har just börjat tala.
Ett brutalt dåd har begåtts mot Olof Palme, mot hans familj, mot Sverige och svenska folket, mot arbetarrörelsen och mot alla de som kämpar för en bättre värld. Det är grymt att den svenska politiker som mer än någon annan har kämpat för freden och envist hävdat att våld aldrig löser några problem, nu själv har fallit offer för en rå våldshandling. Sveriges statsminister och vår partiordförande mördades när han ville, som vi svenskar vill, gå fritt och ofredat på gator och torg. Vi känner alla vrede och avsky över illdådet. Vi känner alla vemod och saknad över att han inte längre finns bland oss. Och det är en oerhörd förlust för Sverige och svensk arbetarrörelse att han är död. Ikväll hyllar vi och tackar vi Olof Palme för hans stora insatser. I denna stund finns han med i våra hjärtan, i våra tankar. Det fanns alltid plats i hans hjärta, i hans tankar för dem som hade det svårt, för dem som var ofria. Arbetarrörelsen var en viktig del av Olof Palmes liv. Vi som stod honom nära i det politiska arbetet vet vad detta innebar. Han tog aldrig semester från sina uppdrag eller sitt engagemang. Den ideologiska glöden var alltid lika het. Han var alltid aktiv. Han var alltid i verksamhet. Olofs omsorg om vårt parti och vår rörelse hade inga gränser. Och det var något vi ständigt kände när vi umgicks med honom när vi lyssnade på honom. I mer än 15 år har jag haft förmånen att arbeta nära och förtroligt med en outtröttlig Olof, hängivet arbetande för att minska orättvisor och förtryck, såväl i Sverige som i hela världen. Vi som stod honom nära i det politiska arbetet frågade oss ofta hur han orkade. Hur mycket han än hade att göra i sina stora internationella engagemang så minskade han aldrig sitt arbete för Sverige, för dem som hade det svårt i vårt land. Och det var hans ständiga plåga att välfärden i Sverige inte nådde alla och inte så snabbt som han ville.
Och hur mycket han än... Industriminister Thage G. Peterson talar alltså just nu på Sergels torg vid den minnesstund som hålls där för Olof Palme. Jan Ström, vår reporter på platsen, återkommer under Ekots gång med fler rapporter. Ja, det är alltså dagens Eko lördag. Ett förlängt eko med anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Olof Palme mördades på öppen gata i centrala Stockholm sent igår kväll. Och polisen har bedrivit ett intensivt spaningsarbete allt sedan mordet igår kväll. Och för en liten stund sen fick vi rapport om ett fynd som gjorts på ett tunnelbanetåg idag.
Ja, polisen säger nu att man har fått det första riktiga spåret att gå efter i spaningarna efter Olof Palmes mördare. Det är en kasse innehållande ett par mörka byxor och en mörk täckjacka som SLs personal funnit tidigare idag i en tunnelbanevagn. Kläderna som hittades övergivna i kassen stämmer mycket bra överens med det signalement som flera personer tidigare givit på Olof Palmes mördare. Kläderna som bara för någon timme sedan hämtades av polisen kommer nu att analyseras av polisens tekniska personal. Och polisen uppger att det här fyndet kan komma att bli mycket betydelsefullt. Polisens tekniker undersöker också minutiöst brottsplatsen. Enligt Bjarne Söderqvist i ledningscentralen undersöks till och med skräp, grus och snön på brottsplatsen för att man ska hitta något som kan ge polisen ett tips om vem eller vilka som ligger bakom dådet. Polisen har idag fått in mängder med tips från allmänheten och enligt våldsrotens chef Nils Linder har polisen fortfarande inga misstänkta. Strax efter attentatet i natt sa Lisbeth Palme till polisen att hon tyckte sig känna igen gärningsmannen men att hon inte kunde komma på var hon tidigare sett honom. Lisbeth Palme har sedan inte förhörts av polisen mer idag utan polisen väntar troligen till imorgon med att höra henne igen. Och på frågan om det här var ett politiskt mord eller inte så har länspolischefen Hans Holmer sagt att man ännu inte kan säga om det är frågan om det eller inte. Men på Säkerhetspolisen arbetar man nu för fullt med att gå igenom tidigare hot mot Olof Palme och försöker också se om terroristorganisationer som tidigare hotat Palme kan ha haft något att göra med mordet i natt. Kommando Holger Mainz har i ett anonymt samtal till nyhetsbyrån Reuters i London tagit på sig ansvaret för dådet. Detta är en organisation som står den västtyska terroristorganisationen Röda armé-fraktionen mycket nära. Men polisen säger nu till Ekot att de här uppgifterna tar man med lika stor skepsis som alla de andra hundratals tips som nu kommer till polisens ledningscentral.
Karin Svärd rapporterade. Och idag har rikspolischefen Holger Romander fått svara på frågor om säkerheten kring statsminister Olof Palme och varför han inte hade någon livvakt igår kväll.
När det gällde Olof Palme så hade jag många samtal med honom om personskyddet för honom och hans familj. Och vi var ense om, statsministern framhöll gång på gång att han gick med på personskydd i officiella sammanhang, men han förbehöll sig mycket bestämt att ha en privat sektor där han skulle få leva som en vanlig medborgare. Det sammanhängde med hans uppfattning om den svenska modellen, livet i en demokrati. Jag hade många samtal som sagt med honom, också med Lisbeth Palme, och försökte att erbjuda alltid skydd naturligtvis ständigt, men vi respekterar denna ståndpunkt som statsministern så bestämt uttalat.
Hur har bevakningen förstärkts av regeringen idag, regeringsledamöterna?
Nu har vi ett mycket omfattande personskydd på regeringens ledamöter. Jag kan inte
på samtliga?
Jag kan inte gå in i detalj om dessa frågor av naturliga skäl.
Kan du beskriva den bevakningen?